Försök att se detta framför er. Det är natt på andra sidan jorden. Mitt ute i Stilla havet lyser månen upp en liten enslig ö. Sandstranden glittrar svagt i månljuset. Palmerna står stilla i den varma natten och inne bland buskagen finns några enstaka skjul och hyddor utspridda. En pojke kryper ensam ut ur ett av skjulen. Han kravlar sig ner till vattnet för att försöka kräkas. Denna som hörs, förutom hans svaga hulkande, är det dova ljudet av vågor som bryts längre ut vid det omgivande korallrevet. Annars är det alldeles tyst. Den här pojken, det är jag. Och förutom att jag berättar för min familj att jag ska ta mig ut bland de minsta öarna i Söderhavet, timmar med båt från närmaste civilisation, vet ingen var jag är. Knappt ens jag själv. Det finns ingen mobiltelefon och jag mår oerhört dåligt. Hur mycket av den där gyttjebruna dyvattendrogen som polyneserna kallar kava hade jag egentligen druckit? 5 liter? 10? 15? Benen bar mig inte längre. Hela ansiktet var bortdomnat. Hela ön verkade snurra. Och ännu värre. Jag kände hur mina celler sakta sprängdes. Exploderade, eller kanske imploderade, jag vet inte. Men jag vet att osmos, den där processen där vatten rusar in och ut ur cellerna för att balansera koncentrationen av lösta ämnen, nu hotade mitt liv. Det var nog redan för sent för att kräkas. Jag mådde helt enkelt så dåligt att jag var övertygad om att jag höll på att dö. Och jag minns att det kändes mest snopet. Var det så här det skulle bli? Mitt liv som skulle bli så där storslaget. Om sånt här ska mitt sommarprat handla om idag. Kommer det handla om ensamhet, om gemenskap och såklart om döden. Döden, 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 som Astrid Lindgren lär ska ha sagt. Och just det, vi ska prata om Astrid Lindgren också. Mitt namn är Carl Johan Listerby och detta är mitt sommarprat. När jag har varit ute på mina resor har jag njutit av att vara borta. Men jag har även njutit av känslan att ha en plats att längta hem till. Det är en oerhört fin känsla som jag önskar att alla får uppleva. Men för mig tog det rätt länge innan det var självklart. Jag hade nämligen länge svårt att förstå vad hem egentligen är. Jag föddes i Stockholm, men med åländska föräldrar var jag sommarålänning redan från födseln. Varje sommar packade vi familjen och hunden och väskorna i Volvon och tog Ålandsfärjan över till mormor och morfar och farmor och gammelfarmor och spiggar och pissmyror och ville vallaton glasspinnar och pommack och filbunkar och fatsers bästa, ni vet, de där kiss-kiss-karamellerna och de där avlånga vita isbjörnskaramellerna. Det var veckor fyllda av skrubbsår och skötbåtar, havsbrisar och oändliga sommardagar. Innan det återigen var dags att ta sig tillbaka till asfalten kring radhuset i Stureby. När jag hade nått åldern för att börja skolan, då lämnade vi Stockholm helt och hållet och flyttade till Åland. Samma Volvo, men ännu mera packning. För mig är Åland synonymt med hav. Och hav är båtliv. Så segling kändes som den givna aktiviteten. Och rätt snabbt blev det rätt många tävlingar med mycket resande runt om i Norden. Men var jag än var, vart jag än kom, så var jag liksom utanför. På Åland så var jag svensken. I Sverige så var jag finnen. I fasta Finland var jag ålänningen. Ingenstans kände man sig riktigt inkluderad. Ingenstans var jag riktigt hemma. Att ha rötter och fötter på flera platser kan på många sätt vara en rikedom såklart, men för mitt unga jag var det mer en förvirring och skapade en känsla av någon sorts hemlöshet. Missförstå mig rätt här nu. Jag var ju inte hemlös. Jag har alltid haft ett fantastiskt hem inom familjen. närvarande föräldrar och många syskon och husdjur, massor av mostrar och släktkalas och allt sånt där. Men jag saknade länge känslan av att kunna knyta detta hem till en plats och till ett geografiskt sammanhang. Och det har varit en process som många som levt på samma plats hela sitt liv säkert kan ha lite svårt att förstå. Och idag är ju det där passerat och historia. Idag är jag så pass formad av Åland att vi liksom har vuxit ihop. Oavsett om mitt pass ibland har varit svenskt eller om man på vissa platser kallar mig för en finne. Förut så längtade jag efter att ha en plats som kändes som hemma. Men idag är Åland den plats som jag längtar till när jag längtar hem. Och det kommer ingen någonsin kunna ta ifrån mig. När min egen lilla familj vuxit sig till fru, tre barn och en hund, då kände vi att det blev för trångt i lägenheten i Stockholm. Och jag gjorde precis samma resa som jag gjorde när jag var barn. Vi packade Volvon, i och för sig var denna Volvo av något nyare modell. Och tog färjan som nu har utbytt från Ålandsfärjan till Rosella till Åland med flyttlasset. Min fru Sandra, hon pluggade. Och jag jobbade vidare på distans mot Stockholm. Något år senare var det plötsligt fyra barn. Och det var helt omöjligt att förstå hur vi hade klarat att hålla hela flocken i en möblerad lägenhet bara något år tidigare. Vissa av er som lyssnar på det här, ni bor ju inte på Åland. Inte ännu i alla fall. Och vissa är här bara på sommaren. Någon enstaka kanske till och med i ett helt annat land just nu. Och jag säger inte att det krävs att man bor på Åland för att kunna bolla fyra barn mellan olika aktiviteter. Men jag säger att det underlättar. Det underlättar att bo på en plats var barnen kan öppna dörren för att vara ute i naturen. Var de kan springa själva mellan kompisarna. Och det är med stolthet som man idag berättar att man kommer just från Åland. Aha, säger vissa när man berättar att man flyttat. Till den där lilla ön. Alltså stämmer det att det står i tidningen att någon har blivit av med sin cykel? Stämmer det verkligen att det skrivs rubriker om att det inte har varit någon som kört för fort? Ja, visst gör det. Och jag älskar det. Att bo på en plats där sådana händelser blir nyheter är ju underbart. Som någon person någon gång sa, envy the country that has heroes. No, pity the country that needs them. Alltså, ska man avundas landet som har hjältar? Nej, tycker det är synd om landet som behöver dem. För några år sedan så köpte vi en egen liten ö på Åland. Och det är en mycket viktig sak som jag lärt mig genom att gång på gång återkomma till exakt samma lilla plats ute i skärgården. Det låter märkligt, men det är alltid vackert väder. Oavsett årstid. När solen skiner och när vattnet glittrar. När första snön har fallit och gömt öarna som vita kuddar som ljudlöst flyter omkring i svart och alldeles kristallklart hav. När det blixtrar och mullret mäktigt rullar fram mellan skären. När det regnar. De stjärnklara nätterna. Solnedgångarna på hösten. Soluppgångarna på våren. Lugnet i le bakom en klippa. När det stormar och när havet kokar. För oss som gillar väder så är skärgården en mycket lätt plats att älska. Småskaligheten på Åland var inte alltid uppskattad av den unge Karl Johan. Det fanns en lång tid där alla känner alla syndromet mera gav upphov till ett stort mått av frustration. En sån gång var när jag inledde och avslutade min mycket korta och mycket intensiva karriär som snusare. Det var en solig vårdag i Mariehamn. Några av oss coola killar i Övernäs högstadieskola samlades på skolgården. Någon som kände sig extra cool lade fram en dosa snus. Någon som vill testa? Frågan. Fast förstod ju alla att det han egentligen frågade var någon som vågar tacka nej? Jag tackade såklart ja. Jag hade aldrig snusat förut och jag tyckte det smakade vidrigt och brände fruktansvärt. Så jag sa det här var ju inte så farligt. En av grundreglerna med snustestning bland coola killar är att desto längre du klarar av att ha prillan i munnen, desto bättre. Jag vägrade alltså att spotta ut min. Rasten tog slut. Jag hade kvar prillan. Musiklektionen började. Jag hade kvar prillan. Musikläraren berättar att vi ska gå till den närliggande kyrkan för att öva på psalmer inför skolavslutningen. Och prillan ligger kvar. Hela vägen fram till att jag står i kyrksalen med psalmboken framför mig och känner hur jag snart svimmar. Prillan åker ut. I psalmboken. Förlåt mig Jesus och förlåt mig Mariehamns församling. Men hade jag inte spottat ut den hade jag kräkts istället. Men fast att jag hade spottat ut prillan så var allt det där vidriga och brännande sörjiga liksom kvar i munnen. Och jag känner att jag måste ut ur kyrkan nu. Så jag stapplar ut i friheten och lutar mig mot den solvärma kyrkväggen för att bara få andas. Och just här kommer det där alla känner alla syndromet in i bilden. Nämen, hur mår du lilla vän? Här kan du väl inte sitta alldeles ensam? Men du ser ju alldeles likblek ut. Oj, nej, men jag känner igen dig. Det är ju du. Det är Karl Johan. Nej, men nu tar jag dig genast till sjukhuset. Du mår ju verkligen inte bra. Jag ska se till att få tag på din mamma nu direkt. Innan jag hade återfått så pass mycket sans att jag lyckades prata så har en vänlig diakonissa sett mig, känt igen mig, totalt misstolkat situationen, stoppat en taxi. Och nu sitter hon bredvid mig på väg till akuten. Visst, jag förstår hur konstigt det såg ut med mig ensam och svimfärdig utanför kyrkan en tisdag förmiddag. Men jag känner ju att jag borde ha stoppat det här tidigare. Och när jag lite senare ligger på en brits på akuten med blodprovskanyler i fingret känner jag detta ännu tydligare. Din mamma är på väg nu. Det här kommer att bli bra. Tröstar den snälla diakonissan. Vid det här laget så mår jag ju redan bra. Och jag är nu istället säker på att det bara kommer att bli sämre. Min mamma kommer. Orolig och stressad. Hon kör till ilfart från jobbet. Och jag säger ingenting. Strax därpå kommer doktorn och ger sin dom. Jaha. Då ska vi se. Alla prover ser bra ut, men Karl Johan verkar lida av rejäla utmattningssymptom. Så han bör nog vara hemma resten av denna vecka och bara ta det riktigt, riktigt lugnt. Tack, farbror doktorn. Starkt avslut på snuskarriären.
Jo, Mar.
Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Mitt namn är Carl-Johan Listerby och jag är ingenting. Eller jag är väl tusen saker, men jag har liksom aldrig blivit någonting av det där man skulle bli när man blev stor. Jag fick aldrig något jobb. Sanningen kanske i och för sig att jag aldrig har sökt något jobb. Jag skapar mitt eget jobb istället. Sedan snart 25 år tillbaka så har jag varit med och utvecklat och drivit ett produktionsbolag och animationsstudio med inriktning på film och tv. Jag är aktiv som kreatör och regissör och illustratör och animatör och en kombination av en massa andra örtitlar som nog enbart branschfolk tycker är intressanta. En dag så kan jag sitta med ett team och brainstorma idéer för en ny kampanj. Nästa dag kanske jag står på en reklamfilmsinspelning och regisserar skådespelare och kamerateam. En annan dag Har jag spenderat timmar framför en dator, finjusterar animationer, designar en logotyp, tar fram ett nytt grafiskt koncept för ett tv-program eller sitter med papper och penna och formger affischer för en långfilm i Norden, USA och ibland så långt bort som i Sydkorea. Vill man riktigt boxa in mitt jobb kan man säga att jag jobbar med att hitta kommunikativa lösningar med inriktning på visuella lösningar. Lösningar som ska förmedla både rätt information och rätt känsla. Eller enklare beskrivet, kreativa lösningar. Kreativa lösningar bygger såklart på idéer. Och nu kommer vi till det viktigaste av allt när det gäller allt det här. Idéer tar inte slut. Det som kallas writer's block är inte slut på idéer. Utan mer att man av orsaker inte släpper ut idéerna. Och för mig är det här en jättestor och jätteviktig skillnad. Att vara kreativ är enligt mig förmågan att kunna släppa ut idéerna. Inte att aktivt kunna skapa dem. Om du vill testa det själv så finns det en klassisk och ganska rolig övning som är så här. Varje dag så tar du ett vanligt vitt papper och ritar 20 cirklar på det. Eller fler om du känner dig modig. Du kan göra det här medan du lyssnar på det här till exempel. Övningen går sedan ut på att man ska låta alla dessa cirklar bli olika saker. Ingen cirkel ska föreställa detsamma som någon annan. En cirkel kanske blir en blomma, en annan en glad gubbe. Kanske en skiva prickig korv. Nyckeln ligger i att släppa prestationsångesten och att inte begränsa dig själv med att försöka rita snyggt. Du kan göra den här övningen varje dag tills du inser att det faktiskt inte alls är svårt. Din hjärna kan komma på oändligt med runda saker. Oändligt! Nya idéer är ju kombinationer av gamla tankar och de nya idéerna kan ju sen i sin tur kombineras. I oändlighet. Amen. Man kan såklart fråga sig, hur kan detta vara ett yrke? Nu sitter jag såklart inte och ritar runda korvskivor hela dagarna. Men hur kan det vara ett yrke att säga vilken musik det ska vara i en reklamfilm för IKEA? Hur kan det vara ett jobb att bestämma vilken färg det ska vara i tv-programmet Idol? Det är för att jag inte utgår från mitt eget tyckande. Jag svarar inte på frågan vad jag tycker är snyggast. Mitt jobb är istället att svara på frågan vad som fungerar bäst för den tänkta målgruppen. Och vad som fungerar bäst för en tänkt målgrupp är faktiskt rätt mätbart. Till det här finns såklart hundratals variabler. Ska det kännas modernt eller klassiskt? Ska det kännas med hög igenkänning eller ska det vara nytänkande? Desto fler sådana här relevanta frågor man kan ställa, desto lättare blir det att hitta fram till det bästa svaret. Men notera igen, inte det snyggaste svaret, utan det bästa svaret. Om 5 år kommer AI ha tagit över alla kreativa jobb. Vi som jobbar med all sorts skapande kan lika gärna byta bransch direkt om vi inte stoppar AI nu. Upp till kamp! Sådana där utrop har gått varma i branschen sedan något år tillbaka. Och det är otaliga protestlistor för namnpåskrifter som har passerat mitt skrivbord utan att jag skriver på en enda av dem. För vi kan inte stoppa det som klumpas ihop under benämningen AI. Och vi ska inte ens försöka. Som filmskapare och designer är jag en av dem som dagligen använder AI-verktyg. Och verktygen har blivit en naturlig del av arbetsflödet. Det är fascinerande hur snabbt utvecklingen har gått framåt. Och det är imponerande vad verktygen kan göra redan idag. Så ja, absolut. Jag kan förstå att folk är rädda för att AI ska ersätta den mänskliga konstnären. Men är det verkligen så? Jag tycker att det är lätt att dra kopplingen till boktryckandet eller kanske ännu tydligare när kameran introducerades på 1800-talet. En ny teknisk lösning som skulle göra alla målare arbetslösa. Många sa att måleriet var dömt att dö ut. Men istället ledde det till en explosion av nya konstnärliga riktningar. impressionism, expressionism, abstrakt konst. Målare insåg plötsligt att de inte längre behövde sträva efter realism och började utforska färg, form och känsla på helt nya sätt. Kameran var alltså inte slutet för måleriet på något sätt, utan mera början på en helt ny era av kreativitet. Och på samma sätt så ser jag mitt arbete med AI. AI är ett verktyg, det är inte lösningen. Och det här kan man säga hur många gånger som helst. AI är ett verktyg, det är inte lösningen. Den AI-genererade konsten kommer inte att göra mänskliga konstnärer betydelselösa. Tvärtom. Jag tror att det här istället leder till att hantverk och kreativitet kommer uppskattas ännu mera i framtiden. AI-verktygen kan hjälpa oss att spara tid och ge nya idéer och automatisera vissa uppgifter. Men det kommer aldrig kunna ersätta den mänskliga kreativiteten eller hantverket. AI kan skapa grundläggande element, men det är vi som konstnärer som ger konsten dess själ och mening. Jag vet, nu blir det flummigt, men det är ju just i detta flum vi som människor är så unika. För 4 år sedan fick jag ett mejl. Så här stod det. Hejsan! Länge sedan sist. Och hoppas allt är bra med er. Vi utvecklar ett projekt där vi i ett tidigt skede vill utveckla en visuell look och samtidigt karaktärsdesign till ett projekt. Vi skulle gärna titta förbi vid tillfälle och berätta mer om det här projektet och prata om det skulle kunna vara ett jobb som ni är intresserade av. Det här liknar många andra mejl, men just detta mejl visade sig vara inledningen på ett av mitt livs hittills roligaste uppdrag. Projektet var lika storslaget som superhemligt. Att göra en ny version av Astrid Lindgrens Ronja Rövardotter. Under de kommande månaderna så grävde jag ner mig i Astrid Lindgrens verk. Jag läste allt jag kunde komma över om hur samtalen hade gått mellan Astrid Lindgren och Ilon Wikland gällande Ronjas utseende. Skulle hon ha långt hår? Skulle hon ha kort hår? Skulle hon ha ljust hår eller brunt hår eller mörkt hår? Jag plöjde igenom allt jag kunde hitta om nordiska väsen. Och sen ritade jag. Jag ritade grådvärgar, vildvittror, helvetesgap och naturligtvis Ronja själv. Att skapa någonting helt nytt men att ändå hålla det i samklang med Astrids värld, det var en enorm utmaning. Bilderna skulle motivera Astrid Lindgren AB som äger rättigheterna kring Ronja att göra en ny version, men samtidigt övertyga om att det nya inte skulle gå för mycket emot det gamla. Att bevara det som redan fanns, men förnya på ett respektfullt och nytänkande sätt. Jag har sällan varit osäker som person, men när man är inne i en skapande process pendlar alltid flödet fram och tillbaka. I alla fall är det så för mig. Ena stunden så känner man sig som ett geni som har kommit på det bästa universum någonsin har sett. För att stunden senare känna sig alldeles urusel. Ifrågasätta allt man gjort och överväga att skrota allt för att börja om från början i en helt annan ända. Hur tusan kunde jag tycka att det här var bra? Eller vänta lite, om man gör så här. Ah ja, det här blir ju alldeles perfekt. Det verkar som att vi ändå träffade rätt med våra bilder. Kunden gillade vad vi presenterade och produktionen fick grönt ljus och blev därmed officiell. Och några av mina konceptskisser fyllde tidningarna. Helt fantastiskt och oerhört spännande. När man jobbar med film och tv brukar arbetet delas upp i 3 olika steg. Varav det första kallas förproduktion. Övriga steg är produktion och postproduktion. Jag blev inbjuden att fortsätta vara med. Manusförfattare ansluter, regissörer ansluter, scenograf, kostymörer och maskörer ansluter. Och plötsligt är det 10 personer på våra morgonmöten. Sedan 20, sedan det dubbla. Och så vidare. Mitt jobb var här att fortsätta göra konceptskisser. på allt. På alla olika väsen, på alla olika miljöer. Hur ser borgen ut? Vilken form har balkongen vid Mattis och Lovis rum? Hur högt är helveteskapet? Exakt hur rasade egentligen borgen för att bilda gapet? Hur ser det raset ut? Exakt hur bör anatomin vara på en vildvittra för att hon både ska kunna gå och flyga? Hur mycket av hennes kropp är täckt av fjädrar? Hur ser fjädrarna ut? Jag gjorde hundratals skisser och illustrationer och vi slängde dem allihop. Nja, det där blir nog för högt. Ja, det där blir nog för graciöst och det blir nog för skrämmande. Jag gjorde hundratals nya versioner och vi ändrade dem och justerade tills produktionen var framme vid inspelningsstart och bilderna hade gjort sitt jobb och allt började byggas i verkligheten. I samband med detta så gick mitt arbete istället över till att ta fram den grafiska inramningen för hela serien. Jag skapade den nya logotypen med utgångspunkt från en medeltida kalligrafi och tillsammans med en animatör på mitt bolag så skapade vi de animerade förtexterna som målar upp berättelsens hela universum inför varje avsnitt. Idag så streamas Ronja via Netflix i väldigt många länder och jag avslutade faktiskt precis arbetet med förtexterna till andra säsongen som kommer upp nu snart i höst. Den kreativa utmaningen som nog också har varit det roligaste i hela projektet har hela tiden legat i balansgången mellan att hedra traditionen samtidigt som man vågar att förnya. Ibland går det nya och det gamla kors och tvärs om varandra. Musiken till den klassiska Ronja har till exempel inspirerat den svenska kompositören Ludwig Göransson i Star Wars-spinoffen The Book of Boba Fett, vilket nu plötsligt gör att den yngre generationen tror att musiken till nya Ronja är inspirerad av Star Wars. Jag tycker vi spelar den så får ni själva höra. Är detta Star Wars? Eller är det Ronja Rövardotter? Mellan alla mina projekt fick jag förr ofta frågan, hur orkar du egentligen? Med 100 barn, oändligt med jobb. Hur orkar du liksom köra på dygnet runt, månad efter månad? En dag så gjorde jag inte det längre. Det är torsdag och min fru är bortrest. Allt är sådär vanligt. Allt är sådär vanligt stressigt. Barnen tjattrar. Kunder väntar på leveranser. Mailen plingar och telefonen ringer. Plötsligt smäller det bara till i mitt huvud. Och jag får en huvudvärk som jag aldrig någonsin tidigare upplevt. Snabbt växer den så stark att det enda jag kan göra är att lägga mig ner på golvet. Det tar nästan en halvtimme innan jag kan resa mig igen. Sen domnar fingrarna bort. Först på högerhanden, sedan vänster. Efter det sprider sig domningarna till fötterna. Jag försöker skaka liv i dem, men det hjälper bara tillfället. Jag försöker gå och vila, men vaknar återkommande av att en arm eller ett ben igen helt domnat bort. Jag märker att jag nu även börjar sluddra när jag ska prata. Jag ringer sjukvårdsupplysningen och det är mycket tydliga med att jag ska uppsöka mitt närmaste sjukhus omgående. Och snart ligger jag igen på akuten. Man undersöker mig för blodproppar och hjärnblödningar. Man sticker med armar och fingrar och tar ryggmärgsprov. Men alla tester visar, precis som när jag låg här på grund av snus, att det enda som kan ses på proverna är att jag behöver vila. Och historien upprepar sig. De coola killarna som snusar tills man vill kräkas har under åren förvandlats till de coola killarna som kan jobba ihjäl sig. Lika dumt. Nej. Betydligt mycket dummare. Jag älskar min familj och jag älskar mitt jobb och just därför så jobbar jag idag mindre. Jag jobbar mindre och jag vilar mer. Och det är märkligt att det tog mig 40 år att förstå att detta leder till att jag både levererar och mår bättre. Thank you. Mitt namn är Carl-Johan Listerby och ni lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. I mitt liv finns det en lucka mellan 11 på kvällen och 1 på natten som jag har bara för mig själv. Barnen sover, hunden är kvällskissad och frun har lagt sig för att läsa tidningen. Det här är ett av mina absolut viktigaste kreativa fönster och det är under dessa stilla timmar som tankarna får flöda helt ostört för en liten stund. En kväll, för lite mer än ett år sedan, dagen innan Alla hjärtans dag, satt jag som vanligt uppe och ritade. Just denna kväll så satt jag och skapade olika bilder på lungor. Jag vet faktiskt inte alls varför jag gjorde det, men jag minns det i detalj. Någon timme senare får jag nämligen ett meddelande av min mamma som befann sig på semester i Spanien. Hon skriver att min pappa plötsligt blivit sjuk och nu befinner sig på akuten. Hans lungor har helt oväntat gett upp. Han är nedsövd och ligger redan i sin respirator. Läkarna säger att han kanske inte vaknar igen. Jag förstod ingenting, men fanns inte heller tid att vänta på att förstå. Jag bokade snabbast möjliga resa mot sjukhuset i Spanien och redan nästa morgon var jag på väg via Åbo, Helsingfors och Amsterdam. Resan blev en av många de kommande veckorna. Tillståndet för min pappa var alltid akut. Men vi tilläts att klamra fast vid någon sorts dallrande hopp av att något enstaka av läkarnas tusentals prov skulle ge ett svar som kunde ordna upp allting. Att han skulle få kraft nog att vakna igen. Att han skulle vakna, få åka hem och allt kunde gå tillbaka till den där vanliga vardagen som man alltid missar att uppskatta. Men det blev ju inte så. När vi stod bredvid min pappa på sjukhuset så spelade vi musik för honom och för oss. Det blev mycket musik. Musik som vi tror att han gillade. För även om han såg ut att sova så kanske han hörde oss någonstans. En av de där låtarna som vi spelade allra mest, det var den här. Den heter Tröstevisa. Jag vet inte om det egentligen var honom eller oss som vi försökte trösta. Antagligen oss allihopa. Min pappa, Johnny Listerby, dog för ett år sedan och jag sa aldrig farväl till honom. Ska man det? Vill man det? Jag förstår att jag inte kan ångra och på grund av att min pappa gick bort efter att ha insjuknat både oväntat och väldigt snabbt så var det ju ingenting jag valde. Men det är en fråga jag aldrig riktigt kunnat släppa för jag vet inte hur man säger farväl så där på riktigt. Hade jag ens klarat det om jag hade haft chansen? Vad hade jag sagt? Vad säger man? Ha det bra. Vi ses snart. Om ni som lyssnar har gjort det här har ni kanske bra och kloka svar. Ni kanske varit starka nog till att till och med ta chansen att säga det där man inte klarat att säga tidigare. Vågat säga det där man inte klarat att säga tidigare. Jag hoppas det. När jag stod bredvid min pappa och höll hans stora varma hand i sjukhussängen så sa jag tack. Tack för att jag fick ha en pappa med mig i över 40 år. Tack för att dina händer alltid var så varma att hålla i. Vi pratar sällan om sorg, för vi vill inte ha den. Ingen mår såklart bra i sorgen, men alla mår ännu sämre av att stänga den ute. Av att gömma den eller försöka styra över den. Jag tror att man istället ska låta dörren stå öppen för sorgen att komma och gå, lite som den vill. Ibland kan sorgen vara jättenära och liksom klättra på en. Ibland ligger den stilla och vilar och ibland verkar den vara någon helt annanstans. Och precis så måste det få vara. Det finns inget rätt och det finns inget fel. Gråt om det finns gråt, le om det finns skratt. Det här gäller för vuxna och det gäller såklart även för barn. Det jobbigaste jag själv minns från min mormor Sagas begravning var mitt dåliga samvete för att jag inte grät i kyrkan. Jag minns att jag satt i den där svala kyrkan och huttrade medan svetten rann innanför den nystrukna skjortan. Hur hårt jag än ansträngde mig så kom det inga tårar. Var jag verkligen inte ledsen på riktigt? Alla andra omkring mig grät ju och jag som alltid trott att jag tyckt så mycket om min mormor. Vad var det för fel på mig? Dagen efter min pappas begravning så började jag faktiskt att skriva på en barnbok om precis det här. För att fånga hur jag själv kan prata med mina barn om sorg. Jag hoppas att boken någon gång kommer längre än mitt eget manus, för det är en bok som jag själv har saknat. Och sorgen, den får vara både vacker och den får vara ful. Och vi kan aldrig hindra den från att finnas. Svaret på den ultimata frågan om livet, universum och allting är just 42. I alla fall enligt Douglas Adams bok Liftarens guide till galaxen, och jag älskar det svaret. Kort summerat för er som inte läst boken. I boken så berättas det om en superdator som byggdes av en avancerad ras för att besvara den ultimata frågan om livet, universum och allting. Den här frågan är så komplex att den kräver en enorm beräkningskraft och tid att besvaras. Datorn arbetar på problemet i 7,5 miljoner år. När tiden äntligen kommer för att presentera svaret samlas en stor publik för att höra den ultimata lösningen. Svaret som datorn ger är helt enkelt 42. Naturligtvis så blir ju alla väldigt förvirrade och besvikna över detta till synes nonsens svar. Alla förväntar sig något mer betydligt upplysande. Men datorn förklarar att problemet ligger i frågan. Det är inte svaret som är meningslöst, utan frågan som är oklart definierad. Datorn konstaterar att ingen faktiskt vet vad den exakta frågan är och föreslår att en ännu mer avancerad dator skulle behöva byggas för att hitta själva frågan till det ultimata svaret. Den här nya datorn visar sig vara jorden, en organisk dator designad för att köra program som varar i 10 miljoner år, vilket ska resultera i den verkliga frågan. Tyvärr förstörs sen jorden strax innan programmet ska avslutas och så vidare, men läs mer om detta i boken. Jag älskar i alla fall svaret 42, för jag älskar att leva ett liv var frågorna är viktigare än svaren. När jag var 23 år reste jag till ett kloster för buddhistiska skogsmunkar. Efter ett par veckor av fasta, tystnad och meditation så bröt jag min tystnad och satte mig och pratade med en av de äldre munkarna som behärskade engelska. Morgondiset låg ännu mellan träden i en underbar soluppgång och från upphöjningen där vi satt kunde vi se en fågel som flög in över djungeln. Munken pekade på fågeln och sa: "Du ser fågeln där. Du tycker den är vacker, eller hur?" "Ja visst," svarade jag. "Det är magiskt vackert här." "Det säger du bara för att du inte förstår. När du lär dig att se klart kommer du se att fågeln finns för att föröka sig och flyger bara för att sprida frön från bären som den nyss har ätit. Allt det här kommer du förstå när du når nirvana, när du förstår hur allt hänger ihop, hur allt är ett." "Oj då. Då vill jag nog inte nå nirvana," svarade jag. "Nej, men det är ingen risk," sade munken. "Du har bara varit här i några veckor och jag har mediterat hela livet och ingen av oss kommer ändå att klara av att nå nirvana i det här livet." Men då är det väl ingen mening med att vi sitter här, tänkte jag högt. Munken blev frustrerad och fortsatte. Ja, men du måste förstå, dina känslor är enbart kemiska reaktioner och elektriska signaler. Vi släpper fågeln och vi tar ett annat exempel. En ung munk här på klostret ville inte sluta skicka kärleksbrev till sin flickvän. Han hävdade att hon förstod Buddha bättre än han själv och att deras brevväxlar inte alls störde honom i hans klosterliv. Jag fick honom då att lägga lite av sin egen avföring i nästa brev. För att om hans flickvän verkligen förstod så skulle hon uppskatta att få en bit av honom. Jag hjälpte dem att på så sätt nå större visdom. Jag steg upp, tackade munken och förklarade att detta nog inte var någonting för mig. Sen lämnade jag klostret. Jag lever gärna vidare i en värld som tillåts att vara lite magisk. Och jag lever mycket hellre i okunskap än att börja skicka bajs i brev till dem jag älskar. Du har hört mig, Carl-Johan Listerby, och det här har varit mitt sommarprat. Jag önskar er alla en riktigt, riktigt fin fortsättning på sommaren. Ta hand om varandra. Fortsätt njuta av det magiska med Åland. Fortsätt sova på nätterna. Fortsätt låta bli och skicka bajs i era kärleksbrev. Och fortsätt att dansa på borden så länge ni bara kan. Quanta fretta ma dove corri, dove vai? Se ci ascolti per un momento capirai.